Varmt välkomna till O-poddens 9:e avsnitt som handlar om vikten av att kommunicera vid förändring. Vi som gör O-podden är jag, Ann-Sofie Sjöberg.
Och jag, Gunilla Mill Nygren. Och det här avsnittet gör vi i stolt samarbete med Trygghetsstiftelsen, en omställningsorganisation inom den statliga sfären.
I det här avsnittet så lyssnar vi på Rikskronofogde Kristina Gellebrant Hagberg som berättar mer om hur de har hanterat och kommunicerat en stor förändring i sitt arbetssätt.
Samt kommunikationsansvariga Katarina Eriksson på Trygghetsstiftelsen. Förklara varför och varför är Rikskronofogde Kristina Gellebrant Hagbergs bästa råd för att kommunicera förändring i en organisation och en förutsättning för att lyckas med det du vill genomföra. Om inte dina kollegor och medarbetare förstår vad ni ska göra, hur och varför, så är det väldigt svårt att lyckas komma dit ni vill. Välkommen till O-poddens avsnitt om vikten av att kommunicera vid förändring, Kristina Gellebrant Hagberg.
Tack så mycket.
Vad roligt att du vill vara med. Och jag vet ju att ni har gjort ett omfattande förändringsarbete när det gäller arbetsformer och arbetssätt. Så jag tänkte höra lite om du kan berätta bara lite kort, för det är egentligen inte förändringen som vi ska prata om här, men ändå beskriva lite grann vad ni har gjort.
Absolut. Ja, inom Kronofogden händer det mycket och det har det gjort under några år och det kommer det göra de kommande åren också. Vi har en lite större förändring som innefattar den största arbetsplatsen som vi har, och det är vårt kontor i Sundbyberg. Där har vi ungefär 600 av våra 2300 medarbetare. Och det bestämde vi ganska tidigt att vi efter ett 10-årigt hyresavtal så var det dags att fundera, skulle vi vara kvar eller skulle vi flytta? Och alla signaler vi fick internt var, nej men det här är ett bra ställe att vara på. Det är flexibla lokaler som förhållandevis lätt kan byggas om. Kommunikationerna till den här platsen är smidiga både för de som vill besöka oss och för våra medarbetare med bussar och tåg och tunnelbana och allting sånt. Så vi bestämde att vara kvar, men ni förstår ju, efter 10 år så har ju priserna stigit och det skulle vara alldeles för dyrt att vara kvar i hela ytan. Och vi sa, behoven ser annorlunda ut. Vi kan utforma de här lokalerna så att de bättre gynnar de behov vi har idag och framöver. Och det blev då budskapet, så att vi går ner i ganska kraftigt i yta men utformar då lokalerna annorlunda. Mm. Och till det här tycker jag man kan koppla den förändringen som kommer av de goda erfarenheterna av coronapandemin. I vår myndighet jobbade vi inte hemma före pandemin överhuvudtaget. Och i mars 2020 så, ja, jag tog ett djupt andetag och så med goda medarbetares välvilliga inställning så gick 60-70% av medarbetarna hem för att arbeta hemifrån. De som inte skulle vara ute i samhället. Vi har lärt oss massor av att arbeta hemma och på kontoret. Och jag tror att insikterna kring att även arbetsplatsen, den gemensamma kontoret, behöver se annorlunda ut. Den kommer mycket av de egna individuella erfarenheterna också under pandemin. Så de här två förändringarna driver vi nu parallellt och samtidigt. Men än så länge så förändrar vi enbart lokalerna i Sundbyberg. Och hur det kommer att gå och erfarenheterna av det, det får sen påverka resten av landet. Men det väntar vi med. Lokalerna byggs om nu och ska vara färdiga till våren 2022.
Aha, så ni väntar lite, för ni har 30 kontor runt om i landet vad jag förstår.
Ja, det stämmer. Mm. Men de allra flesta av dem är ju väldigt små. Man kan säga arbetsplatser där det kanske är 20 medarbetare. Den här typen av anpassning och ombyggnationer, den lämpar sig inte för de allra minsta. Nej. Men det kanske finns 5-6 orter till där det skulle kunna vara lämpligt, där vi har minst 100 eller 150 medarbetare. Mm. Men vi har också sagt tillsammans med facken att vi gör detta, stannar upp, utvärderar och så får vi se hur fortsättningen kommer att se ut. Och då kommer vi också ha ytterligare ett år av erfarenhet med flexibla arbetsformer. För det inför vi som en möjlighet för många, dock inte alla, från årsskiftet.
Mm, det är spännande. Det är faktiskt häftigt hur den här omställningen bara sa pang och så gick det på några veckor, så var liksom allting omställt egentligen när man blir så tvungen. Uh-huh.
En erfarenhet till som jag tror är viktig för kommande förändringsarbete, det är att nu har alla våra medarbetare erfarenhet av hur snabbt man kan genomföra en förändring om man måste.
Mm.
Många har väl jobbat med förändringsarbete i många år, men just detta att det faktiskt kan gå. Mm. Det finns väl några nycklar till varför det gick helt enkelt att göra det också.
Mm. Det är rätt häftigt. Men så har vi det här med kommunikationen som ju är så viktig i detta förändringsarbete och omställning. Oavsett vad det innebär så är ju förändringsarbete eller kommunikation vid förändringsarbete väldigt, väldigt viktigt. Och varför är det så viktigt egentligen, anser du? Och hur valde ni att ta er an den här uppgiften för att verkligen nå fram och nå ut? För det är ju en utmaning.
Ja, vi valde att ta oss an den naturligtvis med god hjälp av professionella kommunikatörer som vi har internt som kan detta, som kan metoder och modeller och hur man tar fram planer och så. Men det jag tänkte berätta lite grann om är ju mer ur ett chefsperspektiv. Jag kan ju fatta beslut dagarna i ändan och det kommer ju inte hända någonting överhuvudtaget om inte det är känt vad besluten innehåller, om det inte är känt för chefer och medarbetare varför jag har beslutat i någon viss riktning. Så det är mycket därför som kommunikationen är så otroligt viktig. Varför gör vi en förändring? Hur påverkas jag som individ, som chef och medarbetare? Hur kommer det gå till? Kan jag få vara med och påverka? Alla de här delarna är ju väsentliga. För min erfarenhet är att de allra flesta vill ju vara med och påverka om det ges utrymme för det. Och de allra flesta vill ju också begripa vad är det som händer. Och den förståelsen tror jag att kommunikationen behöver ha som kanske prio ett. Man måste förstå varför det är en förändring på gång. Och om man förstår så är det också min erfarenhet att väldigt många vill då vara med. Ibland kanske man accepterar förändringen, man behöver inte gilla den, men man accepterar den. Förstår man mycket kan det också vara så att det här gillar ju jag. Det här kan bli bättre för mig och för min grupp och så vidare. Och då vill man vara med. Så det är väl kanske det allra viktigaste. Annars kommer det inte hända någonting. Så kommunikation för förankring, involvering och förståelse. Och jag brukar tänka, om vi inte skulle kommunicera, det skulle verkligen inte kunna gå att genomföra nästan någonting.
Nej, det är faktiskt så. Det är verkligen A och O. Och just det här, the big why, liksom varför?
Varför?
Ja, eller hur? Men du, vad satte ni för strategi? Hur hade ni tankar, kanaler? Hur tänkte ni lite grann kring kommunikationsarbetet?
Ja, vi har väl byggt ungefär som en trappa och en ganska lång tidsaxel för om vi stannar lite grann vid den förändring som innebär att ändra kontoret och den gemensamma arbetsplatsen i Sundbyberg så är det ett ganska långt arbete. Och vi började kommunicera långt innan liksom byggarna klev in i huset. Vi kommunicerade inför att vi tänkte säga upp avtalet för omförhandling och förklara igen då varför. Och vi valde också, eftersom det är en ganska stor förändring också i genomförandet, att ha en projektorganisation. Och det är ju också för att ha möjlighet att förutom de professionella som behöver jobba med frågan kring avtal eller lokalernas belysning och alla de här olika proffsiga delarna för att ge utrymme för många att vara med och påverka. Att vi också fångade mycket av de erfarenheterna som redan fanns kring våra lokaler. Vad funkar inte? För det är ju hur vi vill arbeta, det är ju det som lokalerna ska stödja. Så en kommunikationsplan som har varit lång i tiden och kommer att sträcka sig en bra bit in på nästa år. Och när det handlar om kanaler, jag brukar säga, vilka använder ni? Ja, typ alla. Det är muntliga, det är skriftliga. Och till en början så har vi använt oss mycket av befintlig struktur. Och då menar jag mejlgrupper, vårt intranät, befintliga möten, alltså gruppmöten, enhetsmöten och så vidare. Och byggt in en kontinuitet. Som till exempel, kommer det nyheter då kommer de på torsdagar. Om det inte skulle vara något akut. Chefernas möten, alltså där vi samlar cheferna för att stärka dem och dela mycket information med dem. Det är fredagar varannan vecka. Alltså att det finns en kontinuerlig struktur för detta med att dela kommunikation men också för att kunna fånga tillbaka signaler och annat. Och jag tänker där är det också viktigt att fundera över Är det här ett sändarmöte? Är det enbart information som ska förmedlas rakt ut? Eller ska det ge utrymme för dialog? Ska man få tänka till och komma tillbaka? Kan vi ha en brevlåda där vi då digitalt skickar in frågor i förväg? Så att det jag menar med, vi använder allt, alla varianter du kan tänka dig. Men vi har försökt att hela tiden utgå från behov. Behov kan se olika ut över tid. Ju närmare vi kommer att lokalerna kommer att disponeras på det nya sättet, så kommer det säkert vara mer information. Hur kommer min vardag att se ut, min arbetsdag? Var äter jag min lunch och lite så. Mm. Från början är det kanske mest varför vi gör förändringen. Så att det har förändrats under resan, tänker jag.
Men det jag tänker, hur har reaktionerna varit? Har ni, för att jag tänker också på det, här, det viktiga som du sa, att man inte bara sänder utan också faktiskt fångar upp. Så man har det där surret ute i organisationen, vad händer? Så man fångar upp det ganska tidigt. Vad har ni haft för känsla under över tid, så att säga?
Ganska traditionell skulle jag säga, det vill säga inledningsvis skepsis. Och om man inte är på och ägnar mycket tid åt information och kommunikation och dialog då fyller ju alla i alla luckorna med spekulationer. Så där handlar det om att mata på jättemycket, både lyssna och förmedla inledningsvis. Men när vi har lyckats förklara och nå fram kring varför vi gör förändringen, då tror jag att det har svängt en hel del. Covid-erfarenheterna, som ju också innebär för många en möjlighet att arbeta hemifrån, då kommer man ju att inse, ja men det betyder ju, då måste ju kontoret se annorlunda ut. Så att det där har ju också gynnat oss över tid, tänker jag. Mm. Och lite kan man ju fundera över, det kanske inte är möjligt att nå 100% som är för förändringen. För ärligt talat, jag tror inte 100% har varit för hur lokalerna har varit utformade hittills heller. Så att jag tänker 80-20-regeln eller något liknande.
Mm. Nej, men precis. Man kan ju inte få med alla. Det finns alltid skeptiker i alla läger, eller hur? Oavsett situation.
Det är en avvägningsfråga, för samtidigt så behöver man ju vara ödmjuk nog att lyssna på de som framför farhågor. Dels kan det ju vara att de faktiskt de sätter fingret på någonting som vi kan behöva ta höjd för eller låta påverka lokalutformningen till exempel. Och i annat fall så får vi ändå en hint om var farhågorna finns, och då kan vi välja att möta upp med mer information eller vad det nu kan vara för annan åtgärd som är viktig. Mm. Så att även de medarbetarna upplever att de blir lyssnade på och känner sig trygga, även om det inte blir precis enligt deras önskemål.
Exakt, det är viktigt att lyssna helt enkelt, både på ja och nej-sägare.
Det finns en sak som jag tog med mig från tidigare förändringsarbete och som vi har varit tydliga med, och det är ju att från början säga, hörni, vi vet inte allt. Jag kommer inte kunna tala om för ett år sedan exakt var lysknappen kommer att sitta på plan 3 där till höger. Det finns detaljer i lokalutformningen som vi idag inte vet. Vi visste inte då exakt vilken teknisk utrustning vi skulle kunna erbjuda. Så att vi har varit tydliga med under resan vad vi vet, och det kommunicerar vi massor kring. Men också det som vi får säga, ja, vi kan svara om det. Kanske om 6 månader kan vi svara på det.
Mm. Det låter ju väldigt klokt. Så man inte bygger upp för stora förväntningar heller, utan man faktiskt är lite öppen med att nej, vi kan inte allt. Liksom. Det är jättesmart, tror jag.
Ja, ja precis. Ja.
Men du, vi pratade lite tidigare om chefernas roll i ett förändringsarbete är ju viktigt. För de är ju så att säga budbärare av ledningens beslut, och det ska liksom tippra ner. Och även facken väl. Hur har det där arbetet fungerat?
Jag måste säga, jag tycker att det har gått väldigt bra. Men det beror nog också på att vi har bjudit in tidigt både våra fackliga företrädare och chefer på alla nivåer. Vi har också från Sundbyberg informerat chefer i hela myndigheten, inte enbart de som kanske primärt berörs av förändringen i Sundbyberg. Och det är väl samma sak där, tänker jag. Om man förstår, då kan man acceptera förändringen och man kan också bidra. Och det gäller både chefer och det gäller de fackliga företrädarna också. Och då kommer vi, då skulle jag vilja säga någonting om vilka är det som kan bidra i att sprida kommunikationen. För jag menar, jag räcker ju inte till, och ni har ju min röst idag. Den räcker inte långt. Jag har lite stämmansbekymmer.
Lite raspigt, ja.
Ja, men det har inte låtit så här hela året. Men ska man lyckas med kommunikation, ju fler vi är, ju bättre är det. Ju fler är vi som kan ta dialogen i vardagen, som kan fånga alla de där frågorna som inte lyfts på ett möte eller skickas in i någon mejllåda eller liknande. Och detsamma gäller ju de fackliga företrädarna, för dit kan ju medlemmarna vända sig med lite farhågor, eller om de vill vara lite anonyma eller så.
Mm.
Så att ju fler vi kan vara som kommunicerar samma budskap ofta och upprepade gånger, ju bättre är det.
Mm. Sån bra sammanfattning, Kristina, tycker jag. Det är verkligen, det var jättebra. Men jag tänker, om vi då ändå skulle kunna koka ner det här i några goda råd. För det har ju framkommit under samtalet. Men jag tänker man kan liksom sammanfatta det lite grann.
Alltså det mesta som man gör, det vi gör och det andra gör, det mesta som man gör kan man ju göra lite bättre. Det beror ju många gånger på förutsättningarna och hur det ser ut precis där och då. Och jag brukar säga, är det någonting som man som chef blir kritiserad för, så är det väl kommunikation. Det är för lite, det är för sent, det är fel form, det är fel forum. Och den är otillräcklig och så vidare. Och det där är kanske en insikt att ha med sig också. Jag tycker ju i ledarskapet att bland det allra svåraste så är det att få till kommunikationen. Ja, jag kan tänka att det är lite ödmjukt att ta med sig det också. Att hur väl man än vill och hur erfaren man än är och hur god hjälp man än har, goda kommunikatörer, så kommer det ändå alltid att komma den typen av signaler. Att det liksom är fel och otillräckligt och vad det nu kan vara. Men om man lämnar det lite grann åt sidan, så tänker jag att det viktiga, ja, det är mycket som är viktigt med kommunikationen. Ha en plan från början, var beredd att ändra i den.
Mm.
Fokusera verkligen på det här med varför. Så att alla förstår och kan förhålla sig till förändringen som kommer. För lägger man mycket krut där i tid och i personligt engagemang och visa att det är äkta det man försöker förmedla, då kommer de allra flesta, i vart fall när de får lite tid på sig, att vilja vara med och vilja bidra och vilja vara involverade och dela sina erfarenheter och driva och genomföra förändringen. Så det är möjligen det allra viktigaste jag skulle vilja skicka med. En annan sak då som jag då, som är lite otålig, många gånger underskattar, det är ju tiden. Det här tar tid. Men om man inte lägger tid tidigt på kommunikation och under hela förändringsresan, så kommer det att få jättestor påverkan sen. Effekterna och nyttan av förändringen kommer inte komma förrän långt senare. Så att det är lika bra att investera massor i tid inledningsvis.
Mm.
Vill man ha många som ska bidra, som chefer och facken och projektdeltagare och så, som ska bidra med kommunikation, behöver de ju få förutsättningar för det. Stöd i form av att formulera några enkla budskap eller powerpoints eller workshoppar där man kan få knåda de här budskapen, så man känner sig trygg i att man kan stå för dem, och även lite tid. Och gör man så här, då tror jag man har jättegoda förutsättningar att lyckas.
Mm. Det är väldigt bra slutord, tycker jag, angående kommunikation. Och just det här med tid, så viktigt det är. För det är ju så med oss människor att det är lite jobbigt med förändring.
Ja.
Så är det ju. Och de som har beslutat om det, de har ju känt till det lite längre. Så då tycker man att, men herregud, kom igen nu. Men det ska landa även hos mottagarna ju. Så det, man behöver verkligen vara lite tålmodig. Mm. Eller hur?
Och där sa du väl någonting om mottagarna. Man behöver ju förvissa sig om att det har gått fram. Och jag tänker, en av de sakerna som vi har gjort, vi har haft ett antal, och det är personer, man driver ett projekt, man stannar upp emellanåt och kollar av, alltså, funkar det här? Det enklaste sättet är ju faktiskt att fråga. Fråga medarbetarna om de har förstått, eller be dem vända på köttingen. Kan inte du förklara för mig vad den här förändringen handlar om? För att försöka få det där kvittot om, har vi nått tillräckligt eller behöver vi skjuta till någonting ytterligare?
Mm. Jag verkligen ser att det har landat. Det är ju ett bra sätt faktiskt, precis. Mm. Att fråga. Svårare än så behöver det inte vara.
Nej.
Nej. Men du, tack så jättemycket Kristina, och jag önskar er lycka till nu med hela förändringsarbetet och nya flexibla arbetssätt och liknande.
Alltså jag är helt övertygad om att det kommer att gå bra, och vi är ju ett uthålligt och segt släkt inom Kronofogden, så vi kommer säkra att det går bra.
Ja, eller hur? Det låter fint. Tack snälla för att du var med i podden.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, det var ju verkligen många goda tankar, tips och råd från Kristina Gellerblant Hagberg. Jag måste säga att hon var helt klockren. Man kunde nästan bara ticka av allting när det gäller kommunikationstips, tycker jag. Mm. Väldigt bra, mm.
Väldigt bra, väldigt bra. Och verkligen med en insiktsfull pedagogik på något vis, hur man kommunicerar på ett bra sätt, just det här att börja i tid, att involvera de som ska involveras och verkligen lägga krut i början, det tycker jag var viktigt hon sa, att man faktiskt ser till att man har med alla i båten så att säga.
Mm. Nej, men att ha med alla i båten och just kommunicera flera gånger varför man måste göra det är oerhört viktigt. Och ja, både du och jag, Gunilla, vi har ju jobbat med kommunikation och kommunikation inte bara vid förändring utan även vid uppsägning. Mm. Och förändringsprocesser är ju svåra, men bland det svåraste man ändå kan göra det är ju när du behöver säga upp någon. Och då behöver man ju som chef, så är det ju väldigt viktigt att såklart man har förstått det stora varför en organisation måste göra det. Men sen är det ju det lilla varför. Mm. Varför blev det just jag som blev uppsagd? Mm. Och här är ju chefens den viktigaste källan, tänker jag. Men för att klara ett svårt samtal så tror jag att många chefer förbereder sig väl.
Mm. Och inte linda in. Det är väl
inte
det.
Linda in.
Också man... att vara tydlig utan att vara, vad är det man säger? Ja. Empatisk, men inte... personlig.
Nej, inte personlig, utan man måste vara väldigt tydlig så att personen förstår att ja, men det faktiskt är det hänt. Sen ska man naturligtvis även se till att följa upp samtalet dagen efter. Man ska följa upp kanske med ett skriftligt och se att personen har landat i att det faktiskt var en uppsägning det här. Och sen en annan sak är ju när man gör det.
Mm. Aldrig på en fredag.
Aldrig på en fredag, säger man. Gör det inte precis för en semester eller långledighet. En annan del. Och, ja, men så man ser till att ja, personen i varje fall inte behöver gå hem och kanske vara väldigt deppig och inte ha möjlighet att få prata
ensam
med andra.
Precis. Och just det här som Kristina tar upp också, att involvera de fackliga företrädarna.
Mm.
Det är också viktigt att man håller samma linje, att alla kommunicerar samma budskap.
Mm.
Det sa ju Kristina också, och det är också viktigt i vilken kommunikation man än gör, att verkligen hela företaget, chefer, fackliga säger samma sak.
Mm. Absolut. Det är lite det här, chefen är jätteviktig och walk the talk som man brukar säga. Se till också att man faktiskt, man säger samma sak, men också att man gör det man säger. Det är alltid viktigt i alla förändringsprocesser.
Verkligen.
Mm.
Och så får man komma ihåg att de flesta är ju anslutna till någon omställningsorganisation som faktiskt ger både stöd och kunskap kring det här med att kommunicera vid förändring. Så ta hjälp om du behöver, för de har ju väldigt mycket bra kunskap, erfarenhet och metoder för att kommunicera förändring på ett bra sätt.
Men är det några som kan omställning och förändringsprocesserna så är det omställningsorganisationerna.
Mm, verkligen, så att nyttja det. Och så kan vi ju höra lite vad en omställningsorganisation säger, nämligen Katarina Eriksson på Trygghetsstiftelsen. Och jag hälsar Katarina Eriksson på Trygghetsstiftelsen välkommen.
Hej, tack så mycket.
Först kanske du kan berätta lite grann om det här med att kommunicera vid förändring och vikten av det.
Ja, vi på Trygghetsstiftelsen jobbar med omställning, och vi ser att det är jätteviktigt att man kommunicerar i en sån förändring. Och när vi hör att det ska... att det är en omställning som är på gång ute hos en myndighet, då hjälper vi till och informerar chefer, HR och fackliga parter om vilket stöd som Trygghetsstiftelsen kan hjälpa till med. Och sen går vi också in senare då när någon har blivit uppsagd och informerar om vårt stöd. Och i större omställningar när det är många berörda, då kan vi också ha ett samarbete med den här myndigheten och säkra att vi ger samma information så att vi delar med oss av information vi har så att de kan lägga upp det på sitt intranät till exempel.
Och det här med timing är väl också ganska viktigt just när det blir lite knepigare omställningar så att säga, som faktiskt är svåra situationer.
Ja, det gäller ju inte vänta med att ge information utan gå ut tidigt skede och berätta om det man känner till. Och, man kanske inte känner till allt, men då får man säga det. Och så får man berätta det man vet och så får man återkomma och ge mer information längre fram. Och ibland kan det till och med vara värdefullt att ha möten för att berätta att det inte finns något nytt att berätta.
Tack Katarina för det och tack Trygghetsstiftelsen igen för detta fina samarbete som vi har haft och kommer fortsätta med nästa år.
Tack.
Vi får väl nästan säga att det var nu är det slut kommunicerat för i år.
Jajamän, så nu kommunicerar vi mer nästa år.
Ja, och då kommer nya avsnitt och vi vill passa på att önska alla en riktigt god jul.
Och ett gott nytt år, så hörs vi 2022.